Lorin, är vi tillbaka på ruta ett i kriget mellan USA och Iran?
Ja, men just nu känns en varaktig fred långt borta efter den allvarliga eskaleringen vi har sett nu under de senaste drygt 2 veckorna. Och samtidigt har retoriken från både USA och Iran hårdnat ytterligare, vilket har ökat då risken för en fortsatt upptrappning.
Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag, därför eskalerar kriget mellan USA och Iran. Det är den 6 juli 2026. I Hormuzsundet färdas stora tankbåtar framåt över vågorna. Fartygen som åker genom sundet kan vara över 300 meter långa och 60 meter breda. Tänk dig, 3 fotbollsplaner på rad, fullastade med olja och naturgas, på väg till världens alla hörn. En grupp mindre båtar kör emot ett av skeppen. En explosion hörs. 2 andra fartyg som färdas genom sundet attackeras samma kväll. USA anklagar Iran för att ha attackerat fartygen och på så sätt brutit mot ett avtal mellan länderna.
Now in the last hour the US military has said that it's launched a series of strikes against Iran in response to what it said were 3 Iranian attacks on commercial vessels in the Strait of Hormuz.
Den 7 juli svarar USA på attackerna genom att bomba över 80 iranska mål.
What is it going to take to end this war?
Attackerna blir startskottet för en eskalering av ett krig som snart har pågått i 5 månader och som fortsätter att sprida sig till andra delar i Mellanöstern. Gäst är Lorin Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Mellanöstern. Lorin, strider mellan USA och Iran har återigen då blossat upp, trots att de i juni nådde ett avtal om vapenvila. Om vi börjar där, kan du påminna oss om vad skrev de egentligen på där?
Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal.
Ja, det som skrevs under var ju från början inte ett fullständigt fredsavtal utan ett relativt kort samförståndsavtal på drygt 1000 ord. Och det bestod av 14 punkter.
Including what Iran can and cannot do in their nuclear program.
De 14 punkterna handlade framför allt om att USA ska bland annat ge ekonomisk hjälp för att återuppbygga Iran. Iran förbinder sig då att inte utveckla kärnvapen och att Hormuzsundet ska öppnas. USA ska ta bort alla amerikanska sanktioner mot Iran. Och det här avtalet då gav parterna omkring 60 dagar att försöka förhandla fram en större, mer stabil överenskommelse.
This was not easy. I can tell you.
Bravo!
Okej, och så när det här samförståndsavtalet då skrivits på, hur nöjda är parterna?
We begin with breaking news. The US and Iran agreement now in effect, but the big question tonight is whether it can hold.
När avtalet väl var på plats var både sidorna positiva och ville gärna visa upp en framgång på hemmaplan. Men det här avtalet löste inte de stora grundkonflikterna och grundfrågorna.
There's so much here that is going to be fought over for the next several weeks because it was meant to open the strait and to create a process.
Frågor som Irans robotprogram, landets regionala allierade grupper, proxygrupper och den långsiktiga säkerhetsordningen i Mellanöstern lämnades då i stort sett till framtida förhandlingar, och det gjorde att överenskommelsen var skör enligt många bedömare.
Iran, the United States and the Gulf states now find themselves at the same table, but not necessarily on the same page.
En av punkterna som verkar ha tolkats olika är just punkt 5 av de här 14 punkterna. Den punkten i avtalet handlar just om Hormuzsundet, som är då en av världens viktigaste handelsvägar för olja och gas. Där lovade Iran att bidra till att fartygstrafiken skulle kunna fortsätta säkert och att handeln då genom sundet skulle kunna återupptas. Men USA och Iran tolkade just den här punkten på olika sätt. USA såg det som ett tydligt åtagande från Iran att inte längre använda Hormuzsundet som någon slags påtryckningsmedel och att garantera fri sjöfart, och Iran menade däremot att det handlar om en ömsesidig överenskommelse där även USA måste uppfylla sina delar, bland annat genom att minska sin ekonomiska och militära press mot Iran. Så problemet var att avtalet inte tydligt beskrev vem som skulle agera först eller exakt hur det här skulle genomföras. Iran lovade att underlätta passage men inte att ge upp all kontroll. Och det här kom då, de här misstolkningarna, och det blev startskottet för eskaleringen.
Iran launched strikes against three vessels that were trying to transit through the strait. So this is escalating already heightened tensions, even though the
USA och Iran ger helt olika bilder av vem som började först eller bröt först mot överenskommelsen. USA menar att Iran bröt mot avtalet genom att fortsätta hota sjöfarten i Hormuzsundet och genom nya militära angrepp i regionen. Iran hävdar däremot att USA själv bröt mot överenskommelsen först genom fortsatt press och att Irans agerande var ett svar på amerikanska attacker.
Both sides have said, and it's actually written into the terms of the agreement itself, that either party can withdraw at any time and resume the conflict.
Men det blir tydligt att avtalet är överspelat den 8 juli då USA börjar bomba över 80 mål i Iran.
Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
Om vi ska ta oss då till den senaste tidens eskalering, hur har den sett ut då från USAs sida sedan dess?
I början riktade USA attacker framförallt mot militära mål i södra Iran och runt kustområdet.
The targets run the gamut, among them air defense systems, coastal surveillance assets, missile and drone storage sites, naval capabilities and military infrastructure along Iran's coastline.
USA uppgav då att syftet var att försvaga Irans förmåga att angripa fartyg i Hormuzsundet, och man attackerade bland annat robotbaser, drönarlager, militära anläggningar, kommunikationssystem och kustnära övervakningsstationer. Men ju längre konflikten pågick såg vi också en desto bredare målbild och fler attacker.
Look, we're not attacking at the highest level. The highest level are the bridges there, which we can knock down. I would say in one day we knocked down every single bridge in Iran. There's not a thing they can do about it.
USA började hota med att attackera viktig infrastruktur om Iran inte slutar attackera amerikanska mål i området. Och då blev det allvar av Trumps hot, och USA började attackera infrastruktur som den viktiga järnvägen som går mellan staden Mashhad och Teheran. Och det skedde samma dag då begravningen för den högsta ledaren Ali Khamenei skedde då i Mashhad. Och det fick många att missa begravningen helt enkelt. En annan attack som fick stor uppmärksamhet, det var de här viktiga broarna i södra Iran. De beskrivs som väldigt viktiga och strategiskt viktiga broar som binder städerna och områdena i södra Iran. Jag såg bilder och videon på bron och vägen. De är ju helt sönderbombad. Det som oroade många bedömare är ju då att när attacker riktas allt bredare mot infrastruktur ökar också risken för att konflikten kommer närmare de civila.
Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran.
Och det har vi också sett, människor i flera iranska städer har drabbats av de här flygattackerna, och oron och osäkerheten har ökat. Enligt Iran har över 50 personer dödats under juli.
At least 50 people and injured more than 500 following continuing military escalation.
En central fråga här blev också just Hormuzsundet. USA har sagt att man agerar för att skydda internationell sjöfart efter attacker mot handelsfartyg. Iran har samtidigt försökt behålla kontrollen över sundet som ett strategiskt viktigt verktyg och var tydlig med att man inte kommer ge vika för USAs hot eller attacker. Och nästa steg blir också då att USA hotar med att attackera känsliga mål som Kohekolengasla, som är mer känt som Pickaxe Mountain.
But Pickaxe is a possible, you know, a possible target for a nice big fat shot right near the front door. And I think that you'll maybe you'll see that.
Och vad är det för plats? Kan du beskriva den?
Det är alltså en djupt nedgrävd iransk anläggning nära Natanz som kopplas till landets kärnprogram. USA menar att platsen kan ge Iran möjlighet att skydda och utveckla känslig kärnteknik. Så när Donald Trump hotar att bomba anläggningen markerar det här då en stor förändring i kriget från attacker mot militära mål till direkta hot mot Irans strategiska kärninfrastruktur.
Mm. Om vi då vänder blicken mot Iran, hur har den senaste tidens kraftmätning sett ut därifrån?
Ja, från Irans sida har strategin framförallt varit att slå mot amerikanska mål och närvaro i de olika länderna i regionen. Och även allierade i regionen, framförallt länder runt Gulfen, Kuwait, Bahrain, Qatar. Men även mot amerikanska mål i Jordanien och här i Erbil i irakiska Kurdistan.
Iran also says it targeted US assets in Oman, Jordan and elsewhere. And it is threatening the ports of its Gulf neighbors.
Iran har använt sig då av långdistansvapen för att svara mot amerikanska positioner i Mellanöstern, robot- och drönarattacker mot amerikanska militärbaser och anläggningar här i Erbil, irakiska Kurdistan och Jordanien. Här i Erbil ligger målen väldigt nära civila bostadsområden till exempel. Och det har ju skapat en stark oro här i irakiska Kurdistan. Och ett mycket känsligt skede under den här eskaleringen var när amerikanska soldater dödades i de iranska attackerna.
4 US soldiers killed in the Middle East returned to American soil and President Trump is promising to avenge the losses of these fallen heroes. And he's now threatening a major military escalation if Iran continues to target ships in the Strait of Hormuz or attack any US assets.
4 amerikanska militärer har dödats under de senaste 12 dagarna då 3 i Jordanien och 1 ska ha dödats i norra Irak. Så för USA har detta förändrat situationen politiskt. Det blev mer politisk press på Trump och hemmaplan också i och med den här utvecklingen.
Mm. Men och i det du beskriver nu så är det svårt att se att stämningen skulle lugna ner sig här i närtid, eller?
Ja, det, så skulle man kunna se på det. Av det vi har sett nu under de här senaste 12 dagarna har både attackerna och retoriken trappats upp. Flera bedömare menar att konflikten kommer sannolikt att bli värre innan vi ser någon slags nedtrappning eller konkreta förhandlingar.
I say this in all sincerity, I think the situation is going to get worse before it gets worse.
Natten till torsdagen den 23 juli attackerar USA flera städer i Iran. Enligt iranska revolutionsgardet har de i sin tur attackerat en amerikansk bas i Kuwait och stoppat tankfartyg i Hormuzsundet. Länderna har nu attackerat varandra varje natt i nästan 2 veckors tid. Samtidigt som striderna fortsätter på flera håll verkar medlare försöka få USA och Iran att mötas vid förhandlingsbordet för ett samtal om en ny vapenvila. På en pressträff i Teheran bekräftar iranska utrikesdepartementets talesperson Ismail Bakai att flera olika medlingsförslag har lyfts till parterna, även om man inte vill kommentera detaljerna i förslagen. Enligt medieuppgifter ska det handla om 10 dagars vapenvila för att stoppa upptrappningen mellan länderna. Han säger att Iran kommer fortsätta värna om iranska intressen genom självförsvar och diplomati och ibland båda delarna samtidigt.
Gahi ba abzar defa va gahi ba diplomasi.
و گاهی همزمان هر دو.
Och när USAs utrikesminister Marco Rubio befinner sig på en konferens i Filippinerna frågar en reporter om hur det går med fredsförhandlingarna. And
we'd love to have an agreement where they say we're no longer sponsor terrorism and we won't.
Han säger att USA skulle älska att nå en diplomatisk överenskommelse med Iran, men att det kräver att Iran, citat, slutar sponsra terrorism och utveckla kärnvapen. Lorin, samtidigt som den här eskaleringen som du beskriver sker så görs det ju då försök att få USA och Iran att enas om ett nytt avtal. Vad kan sätta press på parterna att faktiskt komma då till förhandlingsbordet och komma överens?
Det som kan få parterna tillbaka till förhandlingsbordet är ju främst kostnaderna för konflikten om det fortsätter att öka. För USA handlar inte bara om att förlora soldater i det här kriget. Det är också ett väldigt kostsamt krig.
The estimate we have as of today is 37.5 billion.
Försvarsministern Pete Hegseth sa igår att det här har kostat omkring 37,5 miljarder dollar. För Iran handlar priset om att fortsätta militära angrepp, en redan mycket pressad ekonomi och risken för ännu hårdare sanktioner. Landet befinner sig i historiskt dålig ekonomisk situation just nu, är beroende av oljeexporten genom Hormuzsundet. Så samtidigt märks konsekvenserna långt utanför Mellanöstern också. Den senaste upptrappningen kring Hormuzsundet har fått bränslepriserna att stiga väldigt kraftigt. Konsekvenserna för den globala ekonomin kan också sätta stor press på parterna att just komma då till förhandlingsbordet.
Men hur troligt är det då att de här två parterna enas?
Det finns signaler från båda sidorna om att de är öppna för samtal, men det betyder inte att ett nytt avtal är nära. Iran har samtidigt sagt att man är beredd att återuppta diplomatin, men bara om USA upphör med sina militära angrepp och visar att man är beredd att förhandla på lika villkor. Problemet, enligt många bedömare, då är att parterna fortfarande står väldigt långt ifrån varandra. Samtidigt som de talar om förhandlingar så fortsätter de militära angreppen och den hårda retoriken. Därför bedömer många att ett nytt avtal är möjligt kanske på sikt, men att vägen dit är långt just nu och mycket osäker.
Och du är ju också på plats i Erbil, en av de platserna där den här eskaleringen faktiskt märks av. Vad är känslan där nu när attackerna tilltar?
Så folk här följer utveckling väldigt noga. Det är drönarattacker mot amerikanska mål här dagligen, främst på nätterna. Så många är oroliga för att konflikten blir mer utdraget. Folk jag pratar med ser inte att parterna kommer att komma överens i närtid. Sen finns de som säger att vi har sett många krig här och även det här kriget kommer gå över. Men man vet aldrig, sa en gubbe häromdagen till mig. Iran kanske faller så som Saddam Hussein gjorde här. Det här kanske leder till en förändring för befolkningen i Iran. Folk har sett många krig i regionen, både korta krig men också långdragna krig. Samtidigt så fortsätter ju vardagen. Folk har vant sig att leva med det här på något sätt. Jag minns första kvällen då jag själv var ute på en promenad när jag hörde helt plötsligt ett otroligt starkt dån på himlen. Det som slog mig först var att det var en kraftig åskväder mitt i värmen. Men barnen på gården sprang och skrek och de var så medvetna om vad det var. Bomber skrek barnen. Så att man kunde se det verkligen över våra bostadskvarter, hur luftförsvaret började skjuta mot de här drönarna. Och folk sprang in i portarna direkt. Det slog mig hur barn såg det som en självklarhet att det var bomber. Så att folk här har vant sig att leva med de här drönarattackerna. Men hoppet finns ändå kvar eftersom folk har varit med om flera krig här och vet att det inte är för alltid, men de tror och ser det här som ett långdraget krig.
Tack, Lorin.
Tack.
Och det var allt för dagens Eko. Vi hörs snart igen.
Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Lorin Ibrahim. Producerade gjorde Mattias Valenius och Kim Hessius. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till dagenseko@sr.se. Och vill du höra mer om kriget i Iran? kan vi tipsa om podden Radiokorrespondenterna Mellanöstern. Den hittar du i appen Sveriges Radio.